Du lyssnar på Flicka A av Abigail Dean i översättning av Kristina Mansika. Uppläst av mig, Katarina Cohen. Kapitel 1. Lex. Flicka A. Ni känner mig inte, men ni har säkert sett mig på bild. På de tidigaste fotorna pixlade de oss för att dölja våra drag ända ner till midjan. Till och med håret var för utmärkande för att visas. Men storyn och dess beskyddare tröttnade och i de skummare vrån av nätet blev vi lätta att hitta. Fotografiet med flest visningar är taget utanför huset på Moorwoods Road sent en septemberkväll. Vi troppade ut och radade upp oss. 6 stycken i storleksordning och Noah i Ethans armar medan far arrangerade bilden. Små vita vålnader som chockade vred sig i solen. Bakom oss vilade huset i det sista dagsljuset och skuggorna spred sig från fönstren och dörren. Vi stod stilla och tittade in i kameran. Det skulle ha varit perfekt. Men strax innan far tryckte på knappen kramade Ivy min hand och vände upp ansiktet mot mig. På fotografiet ska hon just säga något och leendet drar i mina läppar. Jag minns inte vad hon sa, men jag är rätt säker på att vi fick betala för det senare. Jag kom fram till fängelset halvvägs in på eftermiddagen. Under körningen hade jag lyssnat på en gammal spellista som JP gjort. Have a great day. Och utan musiken och motorbullret blev det tvärtyst i bilen. Jag öppnade dörren. Trafiken tilltog på motorvägen, brusade som havet. Anstalten hade publicerat ett kort uttalande som bekräftade mors död. Jag läste artiklarna på nätet kvällen före. De var summariska och alla avslutades med en variant av samma lyckliga slut. Syskonen Gracie, varav en del avsagt sig sin anonymitet, antas må bra. Jag satt i en handduk på hotellsängen, omgiven av mat från roomservice och skrattade. Vid frukosten fanns en hög med lokaltidningar intill kaffet. Mor var på framsidan. Under en artikel om en knivskärning på Wimpyböga. En lugn dag. Det ingick en varm frukostbuffé och jag fortsatte att äta ända till slutet när servitrisen sa att köket måste börja förbereda lunchen. Kommer folk hit och äter lunch? Frågade jag. Om du bara visste, sa hon. Hon såg ursäktande ut. Men det ingår inte i rumspriset. Det gör inget, sa jag. Tack, det var verkligen gott. När jag började jobba sa min mentor Julia Devlin att den tiden skulle komma när jag tröttnade på gratis mat och gratis sprit. När min fascination inför fat med perfekta kanapéer skulle avta. När jag inte längre skulle ställa klockan för att hinna med hotellfrukosten. Devlin hade rätt i en hel del, men inte det här. Jag hade aldrig varit i fängelset förr, men det var inte särskilt annorlunda mot vad jag föreställt mig. Bortom parkeringen fanns vita murar, krönta med taggtråd, som en utmaning i en saga. Bakom det 4 torn över en vallgrav av cement, med en grå fästning i mitten. Mors lilla liv. Jag hade parkerat för långt bort och fick gå över ett hav av tomma parkeringsplatser. Följde de kraftiga vita linjerna där jag kunde. Det fanns bara en bil till på parkeringen och i den satt en gammal kvinna och grep om ratten. När hon såg mig höjde hon handen, som om vi kanske kände varandra. Och jag vinkade tillbaka. Asfalten började klibba under fötterna. När jag väl var framme vid ingången var jag svettig i BH:n och i nackhåret. Mina sommarkläder hängde i en garderob i New York. Jag mindes de engelska somrarna som milda. Och varje gång jag gick ut överraskades jag av den klarblå himlen. Jag hade ägnat lite tid den morgonen åt att fundera på vad jag skulle ta på mig. Fastnat halvklädd framför garderobspegeln. Det fanns inte en klädsel för alla tillfällen trots allt. Jag hade bestämt mig för en vit skjorta, löst sittande jeans, butiksrena träningsskor, vedervärdiga.